Allt vi höll hemligt av Lara Prescott. Prolog. Maskinskriverskorna. Vi skrev 100 ord i minuten och missade aldrig en stavelse. På vart och ett av våra identiskt lika skrivbord fanns en mintgrön skrivmaskin av märket Royal Quiet Deluxe, en svart bakelittelefon och en bunt gula stenogramblock. Våra fingrar flög över tangenterna. Knattrandet var konstant. Vi avbröt oss bara för att svara i telefon eller ta ett bloss på en cigarett. En del av oss kunde göra båda sakerna samtidigt, utan att tappa farten. Männen brukade komma vid 10-tiden. De kallade in oss på sina kontor en efter en. Där satt vi på en liten stol i hörnet, medan de satt bakom sina stora skrivbord i mahogny eller gick fram och tillbaka över mattan och talade med blicken i taket. Vi lyssnade. Vi skrev. Vi var den enhövdade publiken som fick ta del av deras promemorior, rapporter, skrivelser, lunchbeställningar. Ibland glömde de att vi var där, och vi fick reda på mycket mer. Vem som försökte utmanövrera vem? Vem som intrigerade, vem som vänsterprasslade, vem som var på väg upp och vem som var på väg ut. Ibland använde de inte våra riktiga namn, utan hittade på egna utifrån vår hårfärg eller figur. Blondie, rödtopp, tuttarna. Vi hade egna hemliga namn på dem. Tafsaren, sura andedräkten, tänderna. De kallade oss flickor. Men det var vi inte. Vi hade fått jobb på CIA efter att ha gått på Radcliffe, Vassar, Smith. Vi var de första döttrarna i våra släkter som skaffat sig universitetsutbildning. En del av oss talade mandarin. En del hade pilotcertifikat. En del kunde hantera en Colt 1873 bättre än John Wayne. Men den enda fråga vi fått vid anställningsintervjun var: kan du skriva maskin? Det sägs att skrivmaskinen konstruerades för kvinnor. Att det krävdes en kvinnas händer för att verkligen få tangenten att sjunga. Att våra smala fingrar var lämpade för apparaten. Att medan bilar och bomber och raketer var reserverade för män, tillhörde skrivmaskinen oss. Det där kanske vi inte håller med om riktigt. Men sant är i alla fall att när vi skrev blev våra fingrar en förlängning av hjärnan. Och orden som kom ur männens munnar, ord som de sa åt oss att inte lägga på minnet, omvandlades direkt till svarta tuschbokstäver på pappret via tangenterna. Och när man tänker på det så, på farten och flödet och rytmen, fanns det nästan en skönhet i det. Nästan. Men var det spänningshuvudvärk och verkande handleder och dålig hållning vi hade drömt om på high school, när vi pluggade dubbelt så hårt som killarna? Var det kontorsarbete vi hade tänkt oss när vi öppnade de stora bruna kuverten med antagningsbeskedet från universitetet? Eller när vi stod i våra svarta kappor och hattar under examensceremonin och tog emot diplomet som intygade att vi var kvalificerade att göra så mycket mer? De flesta av oss betraktade kontorsjobbet som något tillfälligt. Vi sa det inte högt, inte ens till varandra. Men många av oss trodde att det skulle vara det första steget på vägen mot att få det som männen fick direkt efter examen. Höga positioner, egna kontor med smickrande belysning, tjocka mattor och skrivbord i ädelträ, egna sekreterare som tog vår diktamen. Vi tänkte att det var en början, inte en slutpunkt, trots det vi fått höra under hela vår uppväxt. Andra kvinnor kom till byrån inte för att inleda sin karriär, utan för att sitta av de sista åren av den. De hade varit legender inom OSS, föregångaren till CIA under kriget. Nu betraktades de som överflödiga och förvisades till arkivet eller till ett skrivbord i ett hörn utan några arbetsuppgifter. En av dem var Betty. Under kriget hade hon utfört hemliga operationer där hon hade demoraliserat fiendesidan genom att plantera tidningsartiklar och släppa ner propagandablad från flygplan. Vi hade hört att hon en gång levererat dynamit till en man som sprängde ett trupp.